modiga människor. Hej Anna! Vilken ynnest att få ha dig med idag. Och du går ju även under titeln The Spiritual Midwife. Och jag tänker att du ska alldeles strax efter att du har bara fått säga hej, göra en liten kort introduktion om dig själv. Men hej och varmt, varmt välkommen!
Tack Soja, det är jättekul att få vara här och prata med en annan passionerad birth nerd som du också är. Jättekul.
Mm. Ja, du är utbildad, vi pratar ju om det här med titlar och så du är ju en australiensisk barnmorska. Mm. För det är där du har gått din utbildning. Mm. Och om man då skulle översätta titel eftersom vi pratar just om det med barnmorska så kan man väl säga att du arbetar mer som en traditionell jordmor?
Mm, idag gör jag det, precis. Absolut. Mm. Jag har min utbildning som sagt i Australien. Där utbildningen är väldigt annorlunda än Sverige. Man går 3 år på universitetet direkt till att bli barnmorska. Jämfört med här så går man ju att bli sjuksyra först. Och sen så jobbar man som sjuksyra. Och sen så specialiserar man sig 1 år, tror jag det, som barnmorska. Så det är en ganska annorlunda ett annat sätt att gå in i att bli barnmorska. Och sen hade jag ynnesten att jag också bodde på en plats där 25% av kvinnorna i det området födde hemma och resten födde på birth center. Och kanske 90% av alla födde fysiologiskt naturligt, bara med barnmorskor. Så att min utbildning är väldigt unik, även i Australien, men överlag i, om man säger, i världen, om man går den här vanliga liksom, universitetsutbildningen.
Wow. Ja, nej, men du har ju berättat lite hur du har fått följa familjer. Jag tänker så här, det är ju väldigt få som får vara med om det. Du nämnde att ett 30-tal liksom, familjer fick du följa från, från liksom, början till slut.
Så. Ja, så utbildningen i Australien var så att det var 3 år på universitetet och samtidigt som man studerade på universitetet och gjorde skiftarbete på sjukhus då för att lära sig den medicinska modellen så fick man också följa 30 familjer som skulle föda då och alla mina skulle föda antingen hemma eller på birth center. Det var några få som behövde åka till sjukhuset på någon medicinsk anledning men de flesta av dem födde på det sättet. Och då följde man dem under graviditeten, var med på födseln som deras barnmorska. Även hade en registrerad barnmorska då som liksom stöttade när man behövde. Och sen var man med 6 veckor postpartum. Så jag fick ju följa det naturliga förloppet både genom graviditet men även när en kvinna spontant går in i förlossningsarbete någon gång mellan 37 och 42 eller till och med kanske 43 veckor post, liksom, post-dates. Vara med under hennes födelseprocess och sen även se henne i hemmet flera gånger under de 6 veckorna efteråt. Och det är väldigt få förunnat i våran moderna utbildnings hur man utbildar barnmorskor idag.
Mm. Och jag bara tänker på det här ordet postpartum. Mm. Det är någonting som jag tror att många som inte är så insatta i det här inte faktiskt har en aning om vad det ens betyder och du säger 6 veckor efteråt. Wow, vad händer i Sverige när du föder barn?
Ja. Oj. Nu, disclaimer är att jag är inte svensk barnmorska så jag kan inte allting utan innan men jag har ju som sagt följt även familj här i Sverige nu under de senaste 2 åren där jag har varit mer i Sverige så jag flyttade tillbaka till Sverige 2021 eller började processen att flytta tillbaka från Australien när det var lite fram och tillbaka vilket vi kanske kommer komma in på men så jag har ju följt jag vet inte kanske 10-20 familjer sedan jag kom tillbaka och fått se lite hur det är i Sverige och det är ju en väldigt unikt hur faktiskt dåligt det är måste jag säga katastrof hur efter vården efter födseln är i alla andra länder så får kvinnor hembesök de första veckorna efter födseln. Men i Sverige, då ska kvinnan första veckan, första dagen efter hon har fött barn, ta sig tillbaka till sjukhuset för att liksom, ha möten med barnmorskor och barnet ska vägas och hit och dit. Och det tycker jag är en katastrof att inte Sverige ger samma trygga eftervård som man faktiskt gör i de flesta andra länder som jag känner till i alla fall. Att barnmorskor kommer hem och träffar mamman i hemmet. Sen är det olika runt om i världen och även i Australien hur länge det är, men minimum 2 veckor. Minimum 2 veckor kommer även sjukhusbarnmorskorna hem till kvinnor som har fött på sjukhus i Australien för att supporta henne i hemmet med amning och med healing och att allting går bra för henne och hennes barn. Kolla att hon är liksom, ja, att både barnet och hon transitionerar in till liksom livet som mamma, livet som bebis utanför livmodern. I tryggheten av hemmet där mamman kan bara få vila, ligga i sängen, bli liksom omhändertagen av sin familj eller vänner och support runt omkring. Det är någonting som verkligen saknas i Sverige totalt, och det är ganska chockerande. Jag var väldigt chockerad över hur dåligt det var i Sverige när jag kom tillbaka och såg det.
Ja, det förstår jag, och det låter ju som en dröm det du beskriver.
Det är en alltså, rättighet tycker jag.
Ja, liksom. men i Sverige så bara, ja, vi är ju inte där. Ja, nej. Vi är inte där. Men nu är jag supernyfiken. Du hamnar i Australien och där utbildar du dig. Alltså var kommer det här ifrån, den här passionen? Alltså det föddes, när föddes den?
Alltså jag vill nästan starta tillbaka i att jag var runt 14-15 när jag satt i kvinnocirklar med kvinnor mycket äldre än mig och lärde mig av dem om vad det är att vara kvinna. Jag studerade tidigt naturmedicin på Biskopsane här i Sverige, där jag lärde mig under 1 år allt om möjligt om örter, kinesisk medicin, ayurveda, massage, massa olika typer av terapier och sådär. Jag har även studerat mänskliga rättigheter på högskolan här i Sverige innan jag drog iväg när jag var 21 utomlands och var mestadels utomlands efter det. Så jag har en bakgrund av att jag är väldigt passionerad både av det naturliga sättet att leva, att läka och också mänskliga rättigheter. Och det här är en ganska bra grund när man då går in i barnmorskeriet, för att det är en otrolig, det är verkligen, här lever patriarket väldigt, väldigt starkt. Och kvinnors rättigheter är som att det go out the window när en kvinna blir gravid. Och helt plötsligt blir hon behandlad som att hon inte är den experten över sin kropp, över sitt barn, så som hon faktiskt är. Och vi har ett enormt problem i dagens maternity care system med obstetric violence till exempel. Så det är någonting som sker här när en kvinna stiger in i den här institutionen, den här apparaten, där hon strippas lite av sina rättigheter och behandlas som att inte hon vet någonting och kan någonting. Och saker och ting görs mot henne och hennes barn, inte alltid med informerat val som alltid ska finnas. Men det är ett stort problem både på sjukhus och även i, liksom, under att man inte ger kvinnor all den information de behöver för att kunna göra informerade val även i graviditeten. Så jag säger det här för att det är otroligt politiskt att vara barnmorska, och jättemånga barnmorskor är väldigt passionerade över kvinnors rättigheter och lack thereof i det här systemet som finns idag. Men jag fortsatte i alla fall, jag blev yogalärare, jag har massa olika titlar bakom mig, massageterapeut. Jag blev väldigt intresserad av yoga och tantra och kvinnors women's mystery, så utbildade mig vidare med mystical dance, teacher training, och lärde mig mer om ritualer, ceremonier, traditionell kvinnodans runt om i världen, det feminina. Och började, 10 år sedan, att hålla mina egna tempelgrupper för kvinnor och djupdök in i det feminina och att sitta i cirkel med kvinnor, att lära sig av kvinnor, att läka det sisterhood wound som är väldigt starkt från de tusentals år som vi har varit i, där det varit farligt att vara kvinna, där man behövt skydda sig själv och då kanske också skapat att man inte, det har inte varit säkert för kvinnor att mötas i cirklar under tusentals år till exempel. Så att föra tillbaka de här traditionerna, att för kvinnor att äga sin kropp, att bli vän med sin kropp, att älska sin kropp, sin sexualitet, att verkligen embody being a woman, att vara cyklisk, att reclaim your menarch, reclaim your rite of passages, att föra in ceremoniritualer, feminina spiritualiteten. Det här har jag brunnit väldigt starkt för. Så jag kom till Australien med mitt arbete med det här och började hålla cirklar, tempelgrupper, retreats och långa journeys för kvinnor i Byron Bay, som är en ganska alternativ plats i världen, en sån här melting pot för alla möjliga nationaliteter att samlas med passionen för konst, för att leva naturligt, ett med jorden, en gammal hippie-koloni kan man säga, som idag är jättepopulär och alla vill bo här, och det har blivit någonstans som typ Soho i London, att nu vill alla bo här och det är poppis liksom, och nu är det mer så här bohemian chic där, men ursprungligen var det väldigt så här earthy, och det är fortfarande om man bara kommer ut och följer Byron Town. Men här hamnade jag och blev så otroligt välkomnad av communityn och blev verkligen kär i den här platsen i världen. Och det var här som jag mötte då barnmorskeriet på ett annat sätt. Det har alltid funnits i mig någonstans att jag skulle vilja vara barnmorska, men jag har aldrig velat jobba på sjukhus, och det fanns inte en uns av mig som ville bli barnmorska i Sverige. Men när jag hamnade här, så, eller där, nu är jag i Sverige, så fick jag chansen, som jag sa, att gå bredvid hemmabarnmorskor. Jag fick vara en plats där de flesta valde att föda naturligt, fysiologiskt. Och då valde jag att gå den här vägen. Även om det fortfarande var på universitet och även om det fortfarande var biomedicinsk modell, så fick jag spendera en stor del med de barnmorskor i den traditionen och den kulturen, där man såg kvinnan som suverän, en kvinna som expert över sin kropp, sitt barn, sin födsel. Och jag fick följa den fysiologiska processen, graviditeten, födseln och postpartum från ett naturligt sätt att approacha det normala sättet att approacha det.
Wow.
Jag vet inte om det svarade på din fråga.
Jo, det tycker jag absolut. Men jag förstår. Himmel vad jag förstår dig. Eftersom jag har ju dolat ett antal kvinnor på sjukhus. Men den här hemförlossningen som jag dolade på, och det var bara jag och det här till paret, och vi, ja, det fanns helt enkelt ingen barnmorska att tillgå, det visste hon, men hon valde att göra det här ändå. Ja, för hon ville verkligen inte föda på sjukhus, men för mig så var det en, ja, men du vet, det var ju en sån här väg, ett vägskäl. Så efter det så, alltså, det är som att passionen för det här kom tillbaka. Men att få se en kvinnas kraft. Alltså, det är en sak att veta, men det är en sak att vara med. Och se.
Det är, och uppleva. Det är som natt och dag. Och det är det här som är, jag hade ynnesten att börja här. Så att min första födelse någonsin var på sjukhus. Och det var en shoulder dystocia. Så det är skuld, är det på svenska, skulddystosti kanske det heter, något sånt där. Men att barnets huvud är ute, men det fastnar med skuldran bakom mammans pubic bone. Och det här var en kvinna som, hon låg på rygg. Hon var en liten asiatisk kvinna och hade en jättestor asiatisk man. Och hon låg på rygg och födde barn. Och det, om någon vet någonting om att föda barn, så det bästa du kan göra är att inte ligga på rygg. För gör du det, så minskar liksom utloppet för barnet att komma ut med 30%. Så den här kvinnan, som kanske hade lite större barn för att hon hade en stor man, fast hon var en liten kvinna, låg på rygg. Och det är ganska naturligt att man tänker, ja, men då kanske är risken för att det här barnet får en skulderdystosi lite större. Och det fick hon. Och då blev det så här emergency. Och jag var liksom första års student. Och jag fick trycka på den här liksom emergency button. Och alla rusade in. Och det var liksom woo! Så här helt galet. Istället för att bara kanske vänta henne på alla fyra, så hade nog det där barnet bara trillat ut. Liksom. Och det var lugnt. Det var bara några manöver, så kom det där liksom barnet ut. Så det var inte så stor katastrof. Men på sjukhus, då är det all bells and whistles när någonting händer. Det är liksom guideline, att man väntar inte, utan man trycker på emergency så att man får all hjälp på en gång. Vare sig man kanske egentligen behöver det eller inte direkt. Vilket är väldigt annorlunda hemma. Ett dygn senare så har jag min andra födsel. Och det är en av de här familjerna som jag följer. Och de föder hemma i vatten. Så då blir jag inringd. Jag smyger in. Det är mörkt. Och hon är också förstagångsföderska. Hon är i poolen och sitter liksom på sina knän. Hon lutar sig över kanten. Hennes man är typ den bästa liksom doulan som jag träffat. Han guider henne. Han håller henne så fint. Och hon föder sitt barn i tystnad. Hon gör inte så mycket ljud. Och barnet kommer ut. Och det behöver man inte göra. Jag säger inte att det är bra eller dåligt. Men så här födde hon. Och barnet kommer ut under vattnet. Och hon lyfter upp sitt bebis till sitt bröst. Och det här får jag uppleva inom 24 timmar. Och det är de första två någonsin i mitt liksom liv att se någon föda barn. Det blev så stark liksom, vilken enorm skillnad. Ja, kontrast. Ja. Va? Nu var det liksom att okej, hon på sjukhus där, hon hade en komplikation att barnet var fast. Ja, då blev det lite mer än vanligt. Kanske inte hade behövt vara så. Men ändå, hur man hanterar saker och ting och hur man håller spacet och hur upplevelsen är så vilt skilt på sjukhuset. Mm. Och där hade hon ju liksom två barnmorskor. Hade någonting hänt där? Så att hon hade haft en skulddystesi. Då hade man lugnt tagit ut henne ur badet. Och man hade gjort olika positioner. Eller gjort samma saker som på sjukhus. Men det hade inte varit den här paniken. Och det här liksom bells and whistles som händer på sjukhus. Och det behövs inte. Det behövs inte. Det är det som man har barnmorskor där för. Att om någonting händer så gör de någonting. Och inte så sitter de i ett hörn och låter liksom kvinnan få föda fram sitt barn. Precis som hon är menad att göra.
Mm. Och vi vet ju att lugn och ro är en av de saker som behövs.
Ja, det är det här som också är så spännande. Jag vill liksom, varför har det blivit sån här otrolig övermedikalisering på våra sjukhus? Och framförallt i Sverige. Det är nästan mer än på många andra ställen på många sätt och vis. Med många saker som man gör i svenska sjukhus. Och det är ju för att läkare och barnmorskor i Sverige, nu pratar om Sverige, men också i världen. Har aldrig sett under hela sin utbildning en kvinna ha en fullt fysiologisk födsel. Det är liksom någonting som inte, man ser inte det idag. Om inte du ser en kvinna föda hemma. Det är extremt ovanligt att någon kommer in på sjukhus och har det från start till finish. För vad jag menar med fysiologisk födsel, det är att jag menar att det är ingen som is poking and prodding or measuring or liksom gör saker och ting mot kvinnan. Det finns inget störmoment. En barnmorska som kommer hem i hemmet smyger in, sätter sig i ett hörn, kanske säger hej men observerar. Hon kommer inte in och säger lägg dig på sängen, låt mig kolla hur många centimeter du är, låt mig mäta din mage, låt mig ta din puls, låt mig göra ett liksom blodtryck på dig, låt mig tända ljuset, låt mig kolla. Utan det är liksom, hon upprätthåller den här fysiologin.
Mm.
Och det är någonting som, det kommer aldrig ske på sjukhus att man gör det. Det kommer fortfarande vara så att en kvinna som kanske då startar fysiologiskt hemma tar en bil eller en taxi, det stör hennes fysiologi på vägen till sjukhuset. Framförallt om det är dag men också natt, liksom att det är ljus och det är främmande miljö. Då kommer hennes verkarbete antagligen stanna av lite eller sakta ner för att hon... Hennes fysiologi, hennes kropp, hennes primala kropp liksom vet att det här är inte säkert. Du ska inte föda i taxibilen. Liksom. Så då stannar allting av lite. Hon kommer in på sjukhus där när hon stiger in. Där är det inte mörkt. Där är det liksom fluorescent lights. Tills hon kanske kommer till förlossningsavdelningen. Vilket förhoppningsvis har de släckt ner. Men det är inte säkert. Jag var på sjukhus bara igår med en familj och kom in. Och det var ingen som hade tänkt på att de skulle komma in. Utan det var ljust och det, liksom, fönstren var liksom inte täckta. Och det finns inte den här förståelsen för hur man kan förbereda för en kvinna att komma in i födselarbete. Det är så knäppt. I alla fall, det är det här som är grejen. Att har man aldrig sett en kvinna, som du säger... Ha den här embodied experience av att om en kvinnas fysiologi upprätthålls, då går den för det mesta helt smooth och hon föder barn utan att någon behöver göra absolut någonting. De flesta kvinnor, 90%, ja 10% kanske kommer behöva någon hjälp och då är det jättebra att vi har barnmorskor på plats, antingen hemma, birth center eller på sjukhus. Och vissa få kommer behöva ett kejsarsnitt eller kommer behöva någon sorts intervention, men det är en procenten egentligen är väldigt liten. Vi skapar en större procent av de som behöver hjälp på sjukhus på grund av hur vi hanterar födslar på sjukhus. Det är därför vi har en så stor procent av kvinnor som har både kejsarsnitt, igångsättning som är en epidemi runt om i världen just nu. Det är en sån otrolig rädsla och misstro för en kvinnas kropp. Att inte hon ska kunna föda fram sitt barn, det är så knappt. Vi tvivlar inte på att en ko kan göra det eller på att en hund kan göra det, men en kvinna, hon måste bevisa att hon kan föda innan hon innan hon får någon som litar på henne som hon kan föda.
Mm. Ja, men det är ju helt, ja, jag tittade på Ricky Lakes dokumentär, hon har gjort dokumentärfilm. 45% i New York föder med kejsarsnitt.
Är det här den här business of being born?
Yes.
Men ja. Då kan du ju tänka att det där är ju inte korrekt längre, det är ju värre nu.
Ja, precis, för den är ju en ganska gammal film.
Ganska gammal.
Men, ja, så att precis, jag förstår ju att det här liksom, det har ökat lavinart, vi kanske är uppe i 65, jag vet inte, men och epidural, jag menar det har ökat i Sverige, men det är så många, men där, i den filmen så säger ju en läkare att vi är de som skapar problemen. Eftersom vi har en, alltså, redan i förväg så tänker vi ju att det finns en fara, det finns en risk.
Men det är ju läkarens roll. Ja. Mm. Och det är där de ska finnas. De ska finnas där när det normala blir patologiskt.
Mm.
De ska inte finnas i närheten av en kvinna som föder barn om inte det är så att det blir någonting patologiskt. Men vi har en värld idag där läkaren är den som bestämmer över barnmorskor. Och som är som överhuvudet. Så är det i Sverige också. Så det är liksom fel här, va, redan från början. Att de finns liksom att involvera sig i det naturliga, i det normala. Innan de behövs. Barnmorskor. Nu är det olika igen. Alltså har du en sjuksyrutbildning redan så är du redan ganska indoktrinerad i den biomedicinska patologiska modellen om att föda barn. Och du har redan blivit tränare att se sjukdom, att se risk på ett annat sätt än till exempel jag som blev direkt barnmorska. Jag har liksom lärde mig inte om alla andra sjukdomar som en människa kan ha, som en sjuksyra får gå igenom, va? Så jag har inte den länsen, utan jag har helt blivit inlärd på att jag är the gatekeeper of normal. Normal, normal, normal. Jag är expert på det normala. Och därför kan jag också se när någonting inte är normalt. Jag behöver inte lära mig, sen så lär man sig också om liksom emergencies och liksom sådär, det patologiska. Men mitt fokus är, jag är här för det normala. När någonting inte är normalt längre, då kan jag ringa läkaren och säga, nu vill jag att du kommer och konsulterar med mig för att den här kvinnan har en patologiska tecken. Det är en helt annan approach. Så det är den sortens värld vi har idag. Där vi ser kvinnan as inherently risky. Mm. Inom hela graviditeten så ska vi liksom mäta, vi ska testa. För vi litar inte på att den här kvinnans kropp kommer att kunna bära det här barnet. Eller att, det här barn, att hon kommer ha ett friskt barn. Så vi måste göra ultraljud och kolla och make sure. Och vi måste göra fler ultraljud för att vi kanske såg någonting på det här ultraljudet. Så blir det mer och mer test, test, test.
Ja, precis. Vi kanske såg någonting. Och det är det, det man skapar problem. Och CTG. CTG är ju med mitt sista barn. Dagen innan jag födde då så var jag på ultraljud. Och hela det maskineriet som drogs igång av att hon tyckte att han verkade så stor. Och hon bedömde det som att han kanske vägde fler än, liksom mer än 5 kilo. Och då slog man på stora trumman och... de ville att jag skulle åka till Danderyd och väl där så det enda de erbjuder mig är CTG direkt och säger, men jag är inte här för att det är något problem eller någonting fel. Nej. Utan jag är här för att barnmorskan tror att han väger mer än 5 kilo.
Mm. Mm.
Så när jag sa nej till CTG så blev det ju en ganska dålig stämning.
Gud ja. Och det vill jag vill prata om det med CTG, för det är någonting som är ganska unikt för Sverige, att man gör CTG på alla kvinnor när de kommer in på förlossning. Så gör man absolut inte i Australien. CTG i Australien används endast om det är någonting som verkar vara patologiskt eller hög risk. Och även där så visar forskningen på att det gör ingen skillnad på de barn som föds om man har använt CTG eller till och med ens lyssna med en doppler, vilket är den här som lite mikrofonen som man lyssnar emellanåt som barnmorska. Forskning visar på faktiskt att det spelar ingen roll om du har CTG, om du lyssnar med doppler eller om du aldrig lyssnar under hela förlossningsförloppet på de barn som kommer komma ut och behöva lite extra hjälp och de barn som kommer ut, fine. Det enda som det visar är på att det skapar mer interventioner, framförallt med CTG. Större risk för kejsarsnitt, epidural, skalpelektrod, interventioner som liksom forceps och vacuum. Det är det enda man ökar. Man ökar inte chansen för att barnet ska må bättre vid födseln, om man säger så. Mortality, morbidity, det är ingen skillnad. Men ändå så är man framförallt i Sverige otroligt låst vid att alla kvinnor ska göra en CTG-kurva när man kommer in. Vare sig man är lågrisk eller högrisk. Och det är verkligen mot evidensen. Enormt mycket mot evidensen. Väldigt få andra länder gör det. Kanske USA, vilket vi vet inte är speciellt bra land när man kollar på mortality, morbidity för kvinnor och barn. Va? Men Sverige ska göra det. Och man ska göra det varannan timma. Ska man ha en kurva på 20 minuter. Det är helt sjukt. Och det om något stör enormt mycket fysiologin för en kvinna som föder barn.
Ja, och skapar så mycket stress. För att jag menar, de situationer jag har ju, så händer någonting. Det sker en liten avvikelse. Och så kommer liksom tre barnmorskor inrusande. Och så har ju ingenting hänt egentligen.
Och framförallt så är det ju så här, när man har CTG, och framförallt om kvinnan inte har en epidural och ligger still på en säng. Vilket ändå i Sverige så har man ju epiduraler som man kan röra sig med för det mesta, va? Walking epidurals. Vilket är skillnad på Sverige och andra länder. Många andra länder har, man måste ligga i sängen för att man är så bedövad. Så det är en bra sak med EDA i Sverige. Men det som är dåligt är att har en CTG på en kvinna då. Bara hon rör sig, bara hon sitter upp och rör på sig. Så kommer det där att flytta på sig, man tappar barnets hjärtljud. Och då säger barnmorskor 99,9% av gångerna, vi sätter på en skalpelektrod. Vilket då betyder att man för det första tar hål på kvinnans hinnor på vattnet. Vilket är en risk i sig. Risk för infektion. Risk för att barnet då trillar ner och gör, liksom kommer fel i vaginala kanalen. Kanske liksom ligger lite så här med huvudet. Eller liksom, ja, kommer inte ner optimalt, för det var inte meningen än att det här hinnorna skulle spricka. Va? De är de två största liksom riskerna. En risk är också cord prolapse, att faktiskt navelsträngen trillar igenom. Nu är det ganska liten, men den finns där också. Så det är en risk med att ta hål, va? Men det gör vi, för det är bättre att vi håller koll på bebisen, va? Är det det? Jag vet inte. Det är det inte enligt evidensen faktiskt. Så nej, det är det inte. Skalpelektroden i sig själv är en skruv. En metallskruv.
Ja.
Man skruvar in i huvudet. Eller in i rumpan om det är sätesfödsel. Tänk dig själv att någon skruvar in, innan du ens är född, skruvar in en metallskruv in i ditt huvud. Och alla barnmorskor och liksom doktorer som tycker att det här är en bra idé säger att men det gör ingenting, barnet känner ingenting. Och där vet vi ju igen att ett barn som inte är fött och ett nyfött barn är de mest känsliga varelserna i världen. De är helt öppna här fontanellen. Och det står även liksom i the description av skalpelektroden att en varning för att sätta den inte i fontanellen. Vet du hur ofta den sitter i fontanellen? När mjuka öppna. Usch. Och hur många eller barn som också har sår från det här. Och hur de, alltså, det gör så ont i hela mig att tänka på det här. Och det här får 99% av alla som har CTG under förlossningar i Sverige. Det är liksom CTG lika med skalpelektrod. För att det är så svårt för den här CTG att sitta fast rätt. Där man då kan se den här kurvan man behöver se. För att man ska kunna hålla koll på barnet. Som man egentligen inte behöver. Enligt all evidens. Även om man är högrisk, om man faktiskt lyssnar på evidensen och läser research som finns idag. Det finns en kvinna som heter Dr. Rachel Reed som är en fantastisk barnmorska och researcher i Australien. Som har samlat all evidens på det här. Och har en jättebra podd som heter The Midwife's Cauldron. Där hon och hennes kollega Katie pratar om just det här. Där man kan lyssna på ett lättillgängligt sätt att ta emot den här informationen. Exakt vad evidensen säger om det här. Och enligt evidensen så är det så att det är inte research and evidence-based att ha en CTG på en kvinna vare sig hon är lågrisk eller till och med högrisk. Den du. I ett land som sägs vara så liksom bra som Sverige och så evidensbaserat, så när det kommer till maternity care och förlossningsvård, då är vi långt från evidensbaserade. Och det chockerar väldigt många människor när jag säger det. De tror mig inte riktigt. Men så här är det.
Jag vet ju att det du säger är sant. Men det är ju ändå fruktansvärt. Och jag mår faktiskt lite fysiskt illa liksom, över att det är så här. Och det var ganska kort tid sedan som jag faktiskt tog del av ett antal bilder just från nyfödda med, som hade fått de här skalpelektroderna. Och det är ju ganska... Ja, det är ju verkligen biverkningar på det. Alltså det är en del, ja. Det läker ju inte ens. En del har ju liksom många år senare fortfarande. Ja, nej, men det, alltså jag
det är sånt att... övergrepp. Alltså jag vill verkligen, så innan vi går vidare, det är sånt övergrepp på ett nyfött barn. Mm. Och det är ett övergrepp framförallt för att vi vet att det gör ingen nytta.
Mm. Men alltså det är en läkare, ja.
Och det är liksom, och det är så, och det är, ja. Och de flesta föräldrar vet inte det här. Utan man säger, vi ska sätta ett klipp på barnets huvud. Och så kanske man inte riktigt visar vad det är man ska göra. Så att de flesta förstår inte vad det faktiskt handlar om. Att vi skruvar in någonting. Skruvar in metall innanför, in i huvudet. Det är bara under huden. Ja. Mm. Är det bättre då? Alltså, va? Mm. Nej. Nej. Och det är inget bara klipp, det är en skruv. Mm.
Ja, men det är så, och nu kommer vi in på sen avnavling. Vill jag säga.
Okay. Ah. Ja.
För det är ju också ett problem.
Ja, det är ju fantastiskt att det är så. Igen, så all research, all evidens runt om i hela världen, spränger om var du kollar i vilket land, så säger allt enhetligt att vi ska inte klippa navelsträngen förrän att pulsationen av den navelsträngen har slutat och allt blod har gått till barnet. Navelsträngen är helt vit. Vi ska inte röra den innan dess. Och om en barn, det finns så här policies då som snackar om att ja, men vi väntar 30 sekunder eller vi väntar en minut eller vi väntar 3 minuter innan vi klipper. Och det är sen avnavling. Det är inte det. Det är inte det. Vissa placentor, eller moderkakan då, på svenska, den kan sitta länge kvar i väggen. Hos mamman. Så inne i livmodern så sitter moderkakan här. Och sen så kommer den släppa och då kommer den sitta liksom, i öppningen av vaginan tills kvinnan antingen får en krystvärk och pushar ut den eller hostar ut den eller liksom, ja, den trillar ut av sig själv. Även där så är den fortfarande fylld med blod. Och det ska liksom drain in till barnet. Det är en tredjedel av barnets blod. En tredjedel. Det är jättemycket. Barnen behöver det här för att kunna fully transition to life. Det hjälper barnet medans barnet går från att vara inne i livmodern, inte andas, till att komma ut. Och det här ska liksom jättemycket hända på bara några sekunder, på bara några minuter, så ska barnet liksom stänga igen vissa saker i kroppen för att öppna upp andra. Lungorna ska expandera. Det här tar jättemycket blod och kraft från barnet. Och det ska börja andas och saker och ting ska ställas om till jordelivet. Den behöver en tredjedel av sitt blod. Och det kan vara så då att den fortsätter pulsera, den här placentan sitter fast i livmoderväggen fortfarande. Och fortfarande så pulserar blodet från mamman, det har inte separerat än. Eller så har det separerat och då är det fortfarande att det här ska dräneras in i barnet. Så, you know, vad jag säger är så här. Om en kvinna har haft en fysiologisk födsel, vilket väldigt få har i Sverige idag. Men har man det, då ska alltså, placentan ska komma ut naturligt också. Då väntar man bara. Så länge inte kvinnan har liksom som en öppen kran och det bara blöder, ja, då är allt lugnt. Och det är väldigt få som har en fysiologisk födelse som någonsin upplever den. Va? Så länge barnet och mamma mår bra, då ska man inte röra dem. Man ska låta dem vara helt själva en timme efter födelsen. Bara låt dem bonda. Låt dem möta varandra. Låt dem börja amma. Låt placentan totalt tömma allt blod till barnet. Och barnet får tid att transitionera in till livet. Mammans bröst. Värmen från henne reglerar barnets värme. Hennes hjärtljud reglerar hjärtljudet i barnet. Hennes doft, hennes röst. Allt det här kallar barnet in till jordlivet. Och den här tiden också att vara på mammans bröst. Det reglerar blodsockret, allting i barnet. Tar du bort barnet från mamman, separerar dem. Då skapar du risk både för mamman som separeras från sitt barn. Och inte längre har den här stora oxytocin på, liksom på slaget. Att hon blöder. Och barnet riskerar att ha problem för att den separeras från sin mest trygghet, va? Som håller det här barnet vid liv, som barnet vet instinktivt håller barnet vid liv. Vi skapar problem när vi klipper navelsträngen och berövar barnet en tredjedel av sitt blod. Då får vi problem kanske med att barnet då behöver hjälp med att andas. För att vadå? Tänk då, det här blodet som ska hjälpa barnet att expandera sina lungor, ge all den kraften behöver, syre medan den jobbar på att komma över till jordelivet. Bara kapar vi det. Det är klart att vissa barn kommer reagera med att behöva hjälp då att andas. Och då ska vi ta ut det barnet, framförallt i Sverige. Det här gör man inte i Australien. I absolut alla rum, på alla sjukhus i hela Australien har man en så här resus table bredvid mamman. I samma rum, så att mamman aldrig separeras från sitt barn. I Sverige, då tar man bort barnet från mamman in i ett annat rum. Så mamman ser inte ens vad som händer. Och det skapar ju ofta då följden att mamman kanske då blöder för att hon blir rädd. Hon går in i panik, adrenalin. Mitt barn tar sig ifrån mig. Vad händer med mitt barn? Det är så mycket fel i Sverige så jag vet inte ens var jag ska börja. Ja, där pratade jag lite om delayed cord clamping.
Ja, nej men det är flera saker jag bara tänker på. Vad händer med liksom, navelsträngen när man tar alla de här proverna direkt? För det har jag ju också varit med. Jag har ju stått där som en krigare och sagt att ni får, och när föräldrarna har bestämt sig för sen avnavning så är de ändå där och petar och vill liksom ta alla prover i en pulserande navelsträng.
Ja. Då gör man ju hål på, den här navelsträngen och då läcker det ju blod. Läcker ju massa blod såklart om man gör ett hål när man punkterar. Så det händer. Ja, man berövar barnet från sitt blod. Så, och det här är också, man behöver inte göra de här testerna. Vad heter det på svenska? Du vet, cord bloods heter det på engelska, att man tar cord bloods. Och det man vill göra framförallt, det är man vill kolla, det handlar om statistik. Man vill ta statistik på varenda barn i Sverige. Sverige är ett av de länder som tar mest statistik i hela världen på alla möjliga saker och ting. Man vill kunna ta statistik för sjukhuset och se så här, hur många barn föddes det här året och hade syrebrist eller vad sa liksom, att man kollar liksom syra och bas och grejer va, i det här blodet och säger att det här barnet var påverkat, det här barnet var inte påverkat. Det handlar mest om statistik. Det finns en idé om att om vi vet det från navelsträngsprovet, ja men då kan vi kanske ge barnet hjälp tidigare om det nu är så att vi kan plocka upp blodet att det hänt någonting under födseln. Eller så kan man bara titta med sina ögon på det där barnet. Eller lita på att mamman tittar på sitt barn. Alltså det är så, det är bara. Det finns absolut noll.
Precis. För det som händer när du är där och hackar i den pulserande navelsträngen är ju att du, precis som du säger, du stör ju det som händer. Och då har ju du, alltså sjukvården har ju skapat ett problem. Absolut. Ja, men det är så livmodersammandragande. Jag kommer ihåg att jag pratade med, efter min första förlossning så pratade jag med någon som sa, ja men fick du livmodersammandragande? Sa jag, nej jag fick inte det. Så, är du säker? Och så tittade jag faktiskt mina papper. Och det hade jag då fått en spruta medan jag ligger där med min dotter på bröstet.
Oh my god.
Och hade inte en aning.
Wow.
Och de har också antecknat det.
Det här är igen det jag började med att prata om här i början. Va? Mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter. Informed consent. Att man ska få... Man ska alltid som vårdpersonal ska du berätta för en kvinna riskerna och fördelarna med absolut allt du erbjuder. Och allt är ett erbjudande på sjukvården. Ingenting är lag, ingenting är så här du måste göra sig det så. Och du ska som kvinna, som mamma ge ett liksom informerat val, ett ja eller ett nej. Det här händer inte. Fast det ska hända och det här är någonting som ingår i all vårdutbildning. Det är liksom, vi måste berätta för dig, okej, det finns en practice här att vi ger syntetisk oxytocin efter födseln för att vi tror, vilket nu är motbevisat, om man har en naturlig födsel så blir det större risk för att du blöder om du ges den här sprutan. Så att du ska hålla fysiologin hela vägen. Skillnad är om du har tagit EDA eller blivit igångsatt eller fått någon sorts medikalisering. Då finns det en större risk för att blöda på grund av det som har gjorts mot dig. Då ska du absolut få någonting efteråt för att förhindra att det blir liksom större. Då finns en helt annan motivation till vad man ger. Men har du inte fått det, då ska du upprätthålla fysiologin. I alla fall, det här ges inte. Även i svensk sjukvård. Det här med att faktiskt ge information om kvinnan får ett aktivt val då att säga ja eller nej. Det finns risk med att ge en medicin. Det finns alltid en risk. Du måste få kvinnan att säga ja eller nej till det. Det är våld. Det här är våld.
Ja, men precis. Och hur ska jag ens kunna göra ett informerat val om jag inte får informationen?
Mm. Ja. Precis.
Så att det är, jag tycker att det är, jag tänker, det vill jag bara säga. Jag var i Värmland på en kurs och fick lära mig jättemycket om örter. Och då dök faktiskt daggkåpa upp. Mm. Och daggkåpa fungerar ju på samma sätt. Alltså den, istället för den här sprutan som jag fick, så kan man alltså använda örter.
Ja. Eller homeopatmedel, vilket är väldigt så här, no i Sverige. Homeopatmedel är något som är humbug i Sverige. Medan det använder i stor liksom, användningsområde i till exempel Tyskland och många andra delar av världen där man använder homeopatiska medel, även i förlossningsvården. Men i Sverige så är vi så stängda för någonting som inte är den biomedicinska modellen.
Ja. Nej, jag hamnade faktiskt till bråk med en sjuksköterska bara häromdagen. När jag började prata om homeopati. Alltså, hon blev så upprörd. Alltså, hon blev så upprörd. För det var liksom häxkonster.
Det är helt sjukt att det är så här. Det finns ju så mycket evidens kring det här. Det är ju så klart. Och man kan bara kolla på ett land bara några timmar nerför, va? Som använder det här successful. Liksom. Mm. Hur kan man då säga att det är häxkonster?
Mm. I Frankrike. Så det är ju jättemycket, jag har träffat massor med läkare där som är utbildade homeopater. Och du får också, du kan använda dig av homeopati på högkostnadskort där. Och i Sverige så är det häxkonst. Alltså det är,
Vi är så efter. Mm. Det är så tragiskt.
Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag tänker på ordet verksvag. Alltså det är ju ganska poppis här. Alltså hon är så verksvag. Och jag är så här, wow. Men allt det du pratar om, vad händer?
Ja.
När vi blir så kallade verksvaga.
Ja, så här tänker jag att det finns olika anledningar till varför en kvinna blir verksvag. Jag skulle aldrig använda det ordet, men nu använder jag det ordet för att prata om det som du pratar om. Men det kan vara fysiologiskt, eller väldigt ofta är det fysiologiskt. Vi är otroligt känsliga hormonellt under vår... Alltså hela förlossningsförloppet är hormoner. Det handlar om hormoner som byggs upp i kroppen. Oxytocin framförallt som byggs upp i kroppen. Ju längre vi har verkar, liksom, mer och mer och mer. Och hålls det här intakt, fysiologin intakt, så fortsätter den att öka, öka, öka tills din kropp självmant trycker ut ditt barn på grund av den kraft som oxytocinet har skapat. Ja. Men vi har ett system idag där man lämnar sitt trygga hem. Man åker in på ett sjukt hus och det vet man undermedvetet. Även om man logiskt tycker att det känns jättetryggt så kanske inte din kropp tycker det. Väldigt ofta tycker inte kroppen det. Då stannas saker och ting av, det saktar ner. Väl inne i det här systemet så är det mycket... interruptions, där man kommer in och stör fysiologin. Varje gång man gör det, kvinnan kanske är jättebra på att liksom vända sig inåt, att andas, att vara i sitt förlopp. Men helt plötsligt så kommer någon att prata med henne som hon måste komma ut ur det. Eller kommer och säger, nu vill jag göra det här. Jag vill stoppa in mina fingrar och kolla hur öppen du är. Jag vill ta ditt blodprov eller jag vill kolla ditt blodtryck. Jag vill att du tar en CTG-kurva. Hela tiden så stör man hennes process och då håller man inte det här fysiologin intakt. Då tar man ur henne ur hennes bubbla. Väldigt många kvinnor har svårt att ta sig tillbaka till den bubblan. Framförallt när man är i väldigt aktiv fas, när det är väldigt starkt och kraftfullt. Då behöver man all sin kraft till att fokusera på det man gör, på att föda barn. Så när man tas ur det här, då hamnar man lätt i den här rädsla, tension, pain cycle, det heter på engelska. Fear, tension, pain cycle. Att man liksom kommer in i den här spiralen. Att man liksom tas ur sin trygga bubbla. Och helt plötsligt så faller man ur sin inre trygghet. Och då har man svårt att hantera de här kraftfulla verkarna. Och då kanske man kommer in i rädsla. Och rädsla, om den är riktigt stark, eller stress, då stänger saker och ting av. Och det kanske inte är så att det stängs av med att man kanske fortfarande har jättemycket verkar. Man kanske har 3 verkar i 10 minuter som är en hel minut. Men den innersta muskulaturen som är i livmodern, där man ska öppna sig, den här delen, man ska öppna sig till 10 cm, den kan hållas stängd. Eller den kan till och med krympa. Man kan vara öppen och så stängs den igen om man blir rädd. Allt det här är ju för att vi är designade att om vi blir rädda, då ska vi kunna springa därifrån. Om vi liksom tänker tillbaka i tiden när vi inte bodde i trygga hus och liksom det här samhället. Då har ju naturen skapat oss kvinnor att vi ska kunna springa därifrån om det kommer en fara. Men idag är faran här inne och där ute av den, liksom, det störande momentet på sjukhus. Att vi blir rädda och då stängs saker och ting av. Eller vi kanske fortsätter ha starka verkar, men de gör ingenting. De här verkarna gör ingenting. Och det gör de visst. Men kvinnan är så kraftfull i sin hormoniella liksom, kaskad av hormoner. Att hon bara kan hålla sig själv stängd tills hon hamnar någonstans där hon är trygg. Men har hon fallit ut trygghet är det svårt för henne att komma tillbaka till den tryggheten. Och det lugnet och den tilltron till sig själv och sin kropp. För hon dras hela tiden ut. Va? Och ju mer det blir stört, desto mer vill man då som sjukhuspersonal hjälpa. Då vill man ta en epidural och vi sätter upp lite dropp som kan hjälpa dig att få starkare verkar så att du öppnar dig. Man fattar inte att hon behöver komma in i trygghet igen så att hennes fysiologi kan fortsätta optimalt. Vilket betyder kanske stäng dörren, kom inte in på flera timmar, låt henne och hennes partner...
Kom aldrig in igen.
Ja. Nej, men liksom stäng dörren och låt henne och hennes partner kanske då ligga och mysa i sängen, komma in i trygghet, vara själva. Eller om de har en doula eller någon som kan finnas där med henne. Eller om det finns en barnmorska som kan ha den tiden som vi väldigt få förunnade idag i svenska förlossningsvården. Att bara vara med henne, vilket är vad barnmorska eller på engelska midwife betyder. Att vara med kvinnan. Det är det midwife betyder. Och ursprunget att man är med kvinnan. Man gör inte mot kvinnan, man är med kvinnan. Och det är det hon behöver egentligen. En kvinna som föder barn behöver känna sig trygg och älskad. Och det är svårt att skapa det på ett sjukhus idag. Med alla de policies och guidelines och rutiner som görs där.
Mm. Men inför min tredje förlossning så sa ju den jag skulle föda hemma. Nu blev det inte så. Men den ena barnmorskan Cepide, hon tittade på mig. Och så sa hon, det ska vara så tryggt så att du ska kunna få en orgasm i det rummet du föder.
Precis. Mm. Och jag tror att alla kvinnor som lyssnar på det här som har fött på sjukhus kan nog säga att de skulle nog inte kunna tänka sig få en orgasm i den miljön de födde där. Mm. Nej.
Så det var ju sån här mindblowing, verkligen att tänka sig in att och då behöver vi ju skapa det som du pratade om här innan. Så det måste vara mörkt och tyst och lugnt. Det blir som en womb, liksom, tänker jag. Och hur ska vi kunna slappna av när det inte är så? När det här starka lyset, liksom, precis allt det här du beskriver.
Otryggt att det är liksom främmande människor som man inte känner som kommer in och ut. Och det kanske är skift och byte. Det är enormt otryggt att föda i en sån miljö. Och det är därför jag rekommenderar absolut alla, om man nu väljer att föda på sjukhus, att ha med sig en doula. Eller någon som är en som sacred birth advocate. Som kan hålla det här spacet. Och som kan också faktiskt ta de här jobbiga diskussionerna med vårdpersonal. Och vara lite av en liksom, doorstopper. Någonting som jag jobbar med kvinnor, att jag följer med dem in på sjukhus och är den här personen. Och jag har ju den ynnesten att jag kan ju verkligen det här systemet utan och innan. Och jag kan vokabuläret, jag kan på ett annat sätt kanske hålla det här än många. Kanske ibland som doulor kan, för att de blir inte respekterade av personalen på det sättet. Som jag, som faktiskt är barnmorska, blir på ett annat sätt. För att jag har den kunskapen också om saker och ting. Mm. Tyvärr.
Så, och då tänker jag så här, du pratar ju om allt det här vackra, men vad är lösningen? För nu föder ju ändå majoriteten av kvinnor på sjukhus i Sverige.
Ja, jag har verkligen, du vet, dragit mig hårt över det här liksom flera år. För att så är ju realiteten idag. Jag tycker ju personligen att det borde vara så att staten betalar för två barnmorskor att komma hem till kvinnor som vill föda hemma. Så är det inte idag. Men jag tycker att det ska finnas en sån alternativ. Jag tycker att det ska finnas birth centers där det är bara barnmorskelett som har funnits i Sverige men som har stängts ner. Inte på grund av att det är farligt eller något sånt där, utan det handlar bara om budget. Allt i Sverige handlar bara om budget och att det är för dyrt att ge bra vård till kvinnor. Man vill att det ska vara löpande band, fabrik på sjukhus där en barnmorska kan ta hand om flera. Det är mer kostnadseffektivt än att man skickar hem två barnmorskor hem till någon. Eller att det finns barnmorskeledda birth centers. Men det tycker jag är liksom, framförallt det behöver hända. Att det finns valmöjligheter. Alla andra länder har valmöjligheter. Sverige har inte valmöjlighet. I Sverige måste du vara rik. Du måste ha pengar att kunna betala en privat barnmorska. Som är väldigt få idag igen. För att igen, staten har tagit bort att en barnmorska, hemmabarnmorska kan få betalt av staten istället för kvinnan att föda hemma. I alla fall, det tycker jag är viktigt. Och sen så har jag då själv kommit fram till att vi behöver doulor som kan mer och som verkligen förstår utan och innan systemet och fysiologin på ett djupare plan än vad jag tycker att någon utbildning just nu finns i världen när det kommer till doulautbildning. Så jag har startat en egen som jag kallar för The Spiritual Midwife Mentorship Program. Så det är liksom någonstans mellan en doula och en barnmorskutbildning på något sätt. Det liksom handlar inte om att man ska ta medicinskt ansvar någonstans, att man ska vara den här sacred space holder for birth. Man ska veta vad som krävs för att kunna hålla det här heliga spacet för kvinnor. Och också förstå fysiologin utan och innan så man kan bevara den. Även på sjukhus. Och att kunna vara den här birth advocate, där man får en krigare för kvinnan och hennes familj inne på sjukhus faktiskt. Så det är jag väldigt passionerad över just nu. Jag har startat min första kurs nu i maj och kommer snart starta en andra. Och det är jättekul att kvinnor från hela världen, från USA, från Sydamerika, från Europa, från Australien, som går den här utbildningen. Och det är jättekul och känns väldigt spännande när de sen väl går ut och börjar jobba och hålla det här spacet. För det behövs. Det jag ser många doula-utbildningar göra är att de skapar jättefina kvinnor som går med mammor in på sjukhus. Men som inte har den fulla kunskapen att faktiskt kunna vara den här som behövs. Det behövs någon som faktiskt säger nej. Och som står där och tar den här diskussionen och liksom kan vara den här krigen. Tyvärr, det behövs idag faktiskt i vårt sjukhussystem. Och för mamman ska inte göra det här. Och inte heller partnern ska inte behöva göra det här när de går in på sjukhus. De ska kunna få vara i sin bubbla. Där de helt och fullt kan föda barn i lugn och ro. Där de kan få den här upplevelsen av att här skulle jag kunna få orgasm. Det får du inte om någon kommer in och pratar med dig hela tiden. Och vill att du ska göra ditten och datten och ta det här procedure, den här rutingrejen och så vidare. Mm. Det ska hända.
Ja, men det är ju fantastiskt. Och det är så bra att du sätter ord. För jag brukar ju själv tänka på mig själv som pansaret. Alltså jag är ju pansaret som står liksom emellan där och skyddar faktiskt den födande. Och precis som du säger, också partner. För partnern är ju den viktigaste för kvinnan. Inte jag och inte barnmorskan. Nej. Utan...
Och det är någonting som jag känner att många inte förstår. Jag pratar med många här i Sverige framförallt. Ja, men jag och min kille, vi ska gå in. Nu vet han allting. Han har också lärt sig. Och han ska liksom... Jag säger, lägg inte det på honom. Eller henne. Eller liksom din supportperson. Den personen, framförallt om det är liksom pappan det här, eller partnern. Det här är deras barn också som föds. Och de kommer se dig vara i den här perceived pain. Och liksom... Ni ska bara vara i er trygghet, i er bubbla. Det kommer vara stort nog. Han ska då inte heller också behöva gå och prata och vara någon sorts liksom medlare och skydda dig. Nej, du behöver en doula. Du behöver en sacred birth advocate.
Ja, och det tror jag också, precis som du säger, att många doulor är ganska försiktiga.
Ja, det är det jag menar, precis. Att de är liksom för lite... Och man vill inte skära sig, det är också en svensk kulturgrej, vi vill liksom inte skära oss och vi har någonstans det här med auktoritet och barnmorskan vet bäst och doktorn vet bäst och okej. Okay, ja. Men hon vill inte det här, nej, ja. Nej jag vet inte om medicinen är just det. Så här. Och här, det är därför jag menar också, och det är inte alla då vill, så här också, det är inte alla, väldigt få, om jag ska säga nästan inte någon, som faktiskt ger doulor den kunskap de behöver för att kunna ta diskussionen heller. Det är det jag menar också, vi behöver en mer djupgående utbildning faktiskt, om vi ska kunna hjälpa kvinnor. Inte bara om hur man använder en ribos och lite mysiga liksom, tekniker för att komma in i och höja oxytocinet. Det kan man också lära sig och det lär jag ut också, så här, alla de fina sakerna. Men det är så mycket mer, så mycket förarbete också. Jobba med rädslor, förstå systemet, lära sig alla procedurer och rutiner på sjukhus så man kan ta informerade val när man är gravid, inte när man är på sjukhus. Det här jobbar jag jättemycket med mina klienter, att vi innan planerar allting, liksom lär sig allting, utbildning, utan och innan. Och sen så handlar det jättemycket om vem du är. Så du som doula, eller då, som jag kallar för sacred space holder for birth, du behöver också lära dig, hur reglerar du ditt nervsystem? Vad är din relation med auktoritet? Du måste titta på den. Jag coachar, det är det, mentorshipet handlar om att jag coachar kvinnor i att också titta på sig själva. Vart behöver du jobba mer på? Vad är din relation med din röst? Throat chakra. Vad är din relation med sexualitet? Att föda barn är en sexuell akt. Hon kommer låta exakt som hon gör när hon älskar med sin partner. Hur kan du stå i det? Hur kan du vara okej med nakenhet? Med någon som vrålar? Med någon som också går igenom alla möjliga facets av liksom vad det är att föda barn? Det är en enorm portal att hålla. Så att i mitt mentorship så går vi väldigt djupt i också din egen, ditt birth imprint. Din red thread, maternal lineage. Hur födde din mamma barn? Hur var din födsel? Om du har fött barn, vad har du för imprint? Tar du med dig in i födselrummet? Om du har haft förlossningstrauma eller du har fött på ett visst sätt, du behöver jobba med det innan du håller space för någon annan. Så det är väldigt djupgående också i att kultivera dig som sacred space holder. Det räcker inte med bara veta allting, läsa alla böcker, gå alla kurser. Nej, inte om inte du är förkroppsligad i att du också liksom, litar på din intuition. Hur ska hon kunna lita på sin kroppsvisdom och sin intuition om inte du gör det? Så det här jobbar vi jättemycket med i mitt program.
Fantastiskt, för det är ju så jag, alltså det är det jag tänker, om jag inte har koll på mig själv och mina egna spöken och demoner med mera, eller har gjort upp med min egen födsel, och som du säger, rösten. Jag pratade med en av mina bästa väninnor precis innan, så sa hon så här, men varför hittar jag inga bra svenska kvinnor, sa hon, som hon skulle göra någon meditation kring förlåtelse. Vad är det med deras röster, sa hon. Så fort jag lyssnar på en kvinna som pratar engelska så är de liksom i kontakt med sin röst. Medan hon bara, jag står inte ut med svenska kvinnors röster, sa hon. Och då tänker jag också, funderat jättemycket på det här att för du pratar ju om sexualitet, alltså om jag inte äger liksom min kraft, om jag inte är i kontakt med min egen sexualitet, alltså det gör ju någonting med mig, eller hur?
Och det här går vi in i, det första vi gör i The Spiritual Midwife Mentorship Program den första veckan är att vi går in i her story. Vi går in i de senaste tusentals åren när vi som kvinnor har blivit, det är liksom, bara kolla tillbaka, bränningarna. Vi har i våra DNA. Vi vet idag om epigenetics och transgenerational trauma. Vi håller i våra celler och som den kvinnliga själen i kollektivet. Vi håller det som har hänt de senaste tusentals åren i våran kropp. Och det har inte varit safe att vara kvinna, att ha en röst, att ha kunskap, att ha visdom, att vara sexuellt aktiv, att äga sin sexualitet. Då har vi bränts på bål, vi har dödats för det. Och fortfarande i världen så är det många länder som fortfarande stenar kvinnor dagligen för att vara kvinna. Så att det är fortfarande inte helt safe att vara kvinna i världen på vissa ställen i den här världen just nu. Och det här håller vi i den kollektiva medvetandet, i det feminina kollektiva medvetandet. Så det är därför de två första månaderna i mitt program handlar allt om att förstå her story, förlösa både våran, att vi är cykliska kvinnor, att vi har intuition, att ens acknowledge att vi har intuition. För det är någonting som de flesta i Sverige skrattar åt om en kvinna säger att hon har. Fortfarande så är det liksom ridiculed att man har intuition. Att vi är känsliga, att vi är känsliga varelser, det är kvinnor, det är våran superpower att vi är så känsliga. Vi har en sån kraft i våran kärlek och allt det vi känner. Det är inget negativt, även om samhället tycker det, vi ska vara logiska. Nej, vi är kvinnor, vi är känslovarelser, det är våran power också. att vår sexualitet har blivit så demonized and shamed. Vårt blod, vår menstruation, allt det här är så tabulagt och fortfarande är. De flesta kvinnor i vårt samhälle idag medicineras från att vara kvinnor från att vi är väldigt unga. Genom p-piller, p-stav och allt det här. Vi upplever inte att vara cykliska. Vad är att vara cyklisk? Och det här är så viktigt när vi föder barn. Om vi har totalt blivit antingen shamed när vi fick vårt blod eller neutralt om vi har tur. Det är väldigt få kvinnor som säger, åh, det var en celebration när jag fick mitt blod. Vem säger det? Vem har den upplevelsen? Så det här är vår första rit. Vi går in på den i programmet. Hur var din första rit att få din mens? Det också influerar dig till hur föder du barn? Så de flesta får sin första mens och kanske har problem. Istället för att gå till grunden till varför har du problem, så sätts hon på piller som tar bort då att hon inte är en cyklisk kvinna. Så hon upplever inte det förrän hon slutar bli med barn förhoppningsvis. Det är många som inte då får tillbaka sin mens och har problem efter det. Och kanske också till och med inte lyckas bli med barn efter man har gått på preventivmedel. Det pratas inte om. Så har vi massa andra problem med att vi kan dö av det. Och det är massa andra saker med att ta p-piller. Men det är en annan historia. Så blir hon med barn. Men hon har aldrig upplevt hur det är att vara cyklisk kvinna. Att ha menstruation. Att det är ju som en varje månad får vi en liten taste av vad det är att ha verkar. Men vi då medicinerar bort det. Och vi överskrider det. Vi jobbar igenom en blöda vecka. Vi tar det inte lugnt. Vi går inte inåt. När vi föder barn, samma sak som vi har mens. Vi behöver gå inåt. Vi behöver vara i lugn och ro. Vi behöver vila för att sen gå in och föda. Den här inre vintern som vi har i vår cykel. Om vi inte upplevt den, hur ska vi kunna access that in birth? Det är så mycket, sa jag, som liksom startar så tidigt för oss kvinnor. Där vi förnekas att vara kvinna på ett sätt i vårt samhälle idag. Vårt samhälle är helt maskulint. Vi ska vara solen varje dag. Vi ska gå till jobbet varje dag. Precis likadant som vi gjorde varje dag innan. Det spelar ingen roll att vi då, om vi har vår cykel som kvinna, är otroligt olika i olika stadier i vår cykel. Och det ska vi få vara. Men vi får inte vara det idag. Utan vi ska prestera precis lika mycket varje dag. Det här liksom går vidare även till menopausen. När vi går in i klimakteriet. Kvinnor ska igen medicineras bort från den upplevelsen. Vi ska inte behöva känna det. Men om vi lever cykliskt, om vi lever i harmoni, då har vi inte heller de här stora problemen som kvinnor har idag. Kvinnor har problem på grund av att hon inte lyssnar på sin kropp. Hon tillåts inte vara en cyklisk kvinna. Det är klart hon får problem och mer smärtor. Jag som är cyklisk, jag har aldrig tagit preventivmedel i hela mitt liv. Och jag är 37 nu om några veckor. Jag vet hur jag ska leva cykliskt. Och jag tillåter mig själv mångt mycket att göra det. Och jag har inga problem med min cykel. Men jag får det. Om jag har en stressig period, så att jag har jättemycket en månad, då har jag också kanske lite mer PMS. Och jag har kanske också mer kramp och smärta den första dagen. Än vad jag hade förra månaden när jag kunde vila mer och kunde vara mer i mitt flöde. Men det här lär man inte kvinnor idag. Vi säger bara, du ska inte behöva ont. Din kropp är fel. Vi ska hjälpa dig att inte behöva leva i din kvinnliga kropp. Vi tar bort det här istället.
Ja, och precis som du säger. Och det får ju liksom bli ett annat program. För jag tänker att vi ska liksom avsluta det här fina. Men just det här med p-piller. Att det är ju faktiskt verkligen en industri. Ett problem. Och det berövar kvinnor så mycket.
Du sa att du såg på den här The Business of Being Born. Mm. Det finns en annan som heter The Business of Birth Control. Av samma producenter.
Ja, fruktansvärd.
Så, om någon är intresserad av att faktiskt förstå. Så tycker jag man ska kolla på den.
Mm. Ja, jag lägger ut länkar till det också. Och jag kommer ju också lägga ut länkar till dels din Instagram. Och där kan man ju hitta all information. Om dig och dina kurser och så nu tänker jag att jag hoppas att fler går din utbildning här i Sverige.
Ah, det hoppas jag också, för det behövs här. Det behövs verkligen här.
Alltså vi behöver mer liksom vara i kontakt med våra superpower. Alltså jag tänker så här, fler födande kvinnor behöver liksom ett pansar. Liksom. Någon som och också som kan ge kvinnan det här informerade vårdvalet. För du får inte det. Nu har jag sedan en tid tillbaka börjat intervjua kvinnor inför förlossning men även efter. Och det är den röda tråden är de får alltså i princip noll information. Man mäter mage, man väger kvinnan, man kollar blodsocker och man informerar om vart de ska föda. Och ja, det är sen avnavling, 3 minuter eller 2 minuter beroende på vilket sjukhus. Och de går igenom inte det i alla fall som kvinnan behöver. Och vid efterfrågan från kvinnan själv med förlossningsbrev så är det någonting som man sparar till ganska sent. Och det är väldigt mycket länkar. Det är papper med liksom hit, här kan du söka, här kan du söka, här kan du söka och här kan du hitta information. Mm. Och amning går man igenom då ganska tidigt. Och så tidigt så att det liksom ofta, det är också en röd tråd. Det är så tidigt så att de känner att det har ingenting med mig att göra för jag är i vecka 23.
Wow, ja det är skrämmande att det är så här. Och det är för att de inte har tid. Jag vet inte hur mycket man får i Sverige när man går och träffar barnmorskan. Vet du hur lång tid man får träffa barnmorskan?
Jag vet ju faktiskt, jag vet att det har kortats ner. Mm. Men jag har varit ganska om mig och kring mig så jag har fått alltid ganska ordentligt med tid. Så jag har haft tur. Men det jag kan se är att jag också, den kunskapen som jag har nu, det är ju kunskap som jag har fått skaffa mig själv.
Liksom. Yes. Och så är det ju liksom. Jag, så som jag jobbar så jobbar jag ju mest med att coacha kvinnor i hela världen, Sverige också. Och det här är då inte, jag har ju två olika grenar. Så en är ju då att jag är mentor för de som vill jobba som sacred space holders for birth och birth advocates. Men sen så jobbar jag också gentemot kvinnor som ska föda. Eller som har också fött. Jag jobbar också med folk som har förlossningstrauma, vilket är alldeles för många. Alldeles för många. Jag menar, 1 av 3 kvinnor vet vi har haft en traumatisk födsel i vårt samhälle idag. Det är mycket fler än det. Men det är det som statistiken säger. Det vet vi att det är alltid ett mörkertal. Så jag jobbar med birth trauma healing gentemot kvinnor runt hela världen. Men också att hjälpa dem att planera sig för sin födsel. Så jag har ju min kurs, The Natural Birth Course, som hjälper dig att optimera fysiologin och lära dig allting du behöver veta. Och sen jobbar jag med coachning, att vi planerar och ser vad har du för rädslor. Vi jobbar igenom rädslan. Det här är jätteviktigt att man pratar om vad man tycker. För det är normalt att man känner rädsla inför födseln och att bli mamma. Det är jätteviktigt att man pratar om det här innan så att man kan sätta strategier på plats eller också veta att det här är inte så stor chans och vi kan faktiskt prata om det från liksom den så här, point of view. Mycket av det tar bort rädslan när man väl pratar om dem. Så jag uppmanar verkligen alla som lyssnar som är gravida att göm dig inte från det. Stäck inte liksom huvudet i sanden och tänka att jag vill inte fokusera på det. Jag ska fokusera bara på vad jag vill ha. För att då kommer det kanske komma upp. Och då kanske det kommer det hända under din födsel. Och då är du inte beredd. Och då så här spiral. Då är det lätt att man spiralar ner i att allting blir fel. Så prata med någon som kan hjälpa dig igenom rädslor. Framförallt. Det är jättebra prep work.
Tack så jättemycket Anna. Ja men verkligen, verkligen så. Och jag bara... Till alla kvinnor som tittar och även till er män. Liksom stötta partners. Det behöver vi inte. Till partners till den födande. Liksom, bara vara med och liksom hold space. Och liksom, vara med era kvinnor. Mm. Och framförallt ni kvinnor. Ni kan det här. Liksom. Eller hur? Vi kan. Det är, ju, det är nedärvt. Vi vet. Men vi behöver också ges förutsättningar för att kunna få liksom göra det här i lugn och ro.
Du är designad att föda barn och att en anledning att du finns idag är på grund av att kvinnor i tusentals år har fött din red thread. Annars skulle du inte vara här. Så att du är designad att föda barn. Och det är det här som vi som moderna kvinnor behöver ta tillbaka. Det är inte på grund av att sjukvården har blivit bättre som vi liksom finns här. Nej. Om möjligt så skapar den mer komplikationer. Men det handlar inte någonstans om det. Jag tror att många säger den saken. Åh, det är så farligt att föda hemma. Och att liksom, för 100 år sedan så dog kvinnor i liksom efter att ha fött barn. Och ja, fler barn och kvinnor dog förr i världen. Men det var på grund av sepsis. Och det gjorde de både på sjukhus i början när sjukhus kom och hemma. Och det var på grund av att man inte visste om att man behövde tvätta händerna. Och liksom skydda kvinnan mot infektion. Det var det största man dog av. Mm. Så att det handlar inte om att nu helt plötsligt så räddar vi liv för att folk föll på sjukhus. Det tror jag man behöver verkligen förstå som kvinna.
Så reclaim our power. Ja. Mm. Ja men verkligen. Tusen tack Anna. Det var en... Ja, du kommer att kunna hjälpa många kvinnor till liksom, den här tryggheten. Och jag hoppas verkligen att många tittar på det här programmet. Så tack så jättemycket.
Tack så mycket Saja. Det var jättekul att träffa dig och prata med dig.